Jag gissar att du, precis som jag, ibland i alla fall sätter på tvn hemma. Att du inte bara jämt läser Bibeln utan att det också finns lite andra influenser i ditt liv. Så är det i alla fall hos mig. Sen är det ju så att serier och sådär har tagit en ganska stor del av den kakan. Och det blir mindre tv nu än vad det kanske blev för ett antal år sedan. Men fortfarande finns det en del tv-program som jag tycker är spännande och intressanta. Och som ger påfyllnad gäller de intressen som jag har. Och en del av de program som jag ser, de handlar om hus, bygg och ombyggnation, trädgård. En del av det som jag har i mitt liv. Och därför är det alltid spännande att lära sig mer om det. Ett program som jag har följt den senaste tiden heter Husdrömmar. Kanske det är någon mer som har sett det. Då får man följa några personer när de vill förverkliga ett byggprojekt. Man ska helt enkelt bygga sitt drömhus. Och man får följa de här människorna ifrån det att de börjat skissa på hur det ska se ut ända fram tills det är inrett och klart under då en ganska lång tid. Och det är ju spännande att se såklart vad man gör för val och sådär. Och en sak som jag har märkt som hela tiden återkommer trots att alla de här olika projekten man får följa är väldigt olika i stort. Så finns det en sak som återkommer och det är att väldigt många verkar vilja ha ett stort, rymligt, centralt kök. Jag vet inte om du känner så. Ett kök som ligger mitt i huset, som är stort och där det finns många platser att sitta tillsammans. Gärna kanske på den bästa platsen med den bästa utsikten. Och jag undrar lite, vad är det som har hänt här? Jag bodde i ett 50-talshus tidigare och där var det precis tvärtom. Vårt kök var kanske det minsta rummet i hela huset. Och man hade ett helt annat tänk då. Men egentligen så tänker jag att det här är ganska rimligt att den här förändringen har kommit. Därför stora delar av våra liv utspelar sig faktiskt just i köket. Och vi hamnar ofta där tillsammans, runt ett bord tillsammans. Om jag går tillbaka i mitt liv så ser jag ju det. Att när jag tänker till exempel på kompisar jag var hos och sådär när jag var liten och på deras hem så är det köket och matplatsen som jag har flest minnen knutna till. Och när det kommer till mitt eget barndomshem så är det likadant. Jag har nog fler minnen just ifrån köket än vad jag har ifrån mitt eget rum. Det är någonting med den där platsen där vi möts, ofta runt ett bord, som det sker någonting i mänskliga relationer. Och idag särskilt tänker jag när vi äntligen stoppar undan telefonen och vi sitter mot varandra och tittar in i våra ögon och delar måltid. Då äntligen är all distraktion borta och vi ser varandra. I bästa fall. Det är såklart inte alltid så. Men just av den här anledningen så längtar jag väldigt mycket just till den grejen att kunna återigen få vara hemma hos mina vänner, sitta vid deras köksbord och samtala med dem. Det är en sak jag saknar och har saknat länge under den här pandemitiden. Och dagens text, den utspelar sig faktiskt runt ett bord och i ett måltidssammanhang som ganska många sammanhang faktiskt i Nya testamentet. Jesus var ofta hemma hos människor och delade måltid. Och i det här fallet så är han hemma hos en farisé. En farisé som dessutom är medlem i det judiska rådet. Det betyder att han var en ganska högt uppsatt farisé. Och han har säkerligen ett ganska stort hushåll med många människor i. Och när han kommer in här då så händer ett antal saker. Och Jesus gör med hjälp av de sakerna som händer en undervisningskedja som jag skulle vilja ta med dig i. Och som leder fram till den här liknelsen som är lite grann slutklämmen på den undervisningskedjan. Och vi behöver nästan se hela måltiden som en helhet för att förstå den här liknelsen fullt ut. Och därför vill jag börja i det 14 kapitlets första stycke. När Jesus har kommit in så möter han nämligen en man vars kropp är fylld av vatten, står det. Någon slags sjukdom som hade med vatten att göra. Jag är inte så påläst när det kommer till kroppen så därför kan jag inte riktigt säga vad det här är. Men det är uppenbart någonting som besvärar den här mannen. Och då kommer vi in på det första temat som Jesus vill säga någonting om. Och det är kärleken. Att den alltid måste stå i första rummet. Och det är någonting som fariserna verkligen behöver höra. Och det vet Jesus. Så här händer någonting nu. Han ställer en fråga. Är det tillåtet att bota en sjuk på sabbaten, säger han. Och till saken hör att detta är just på sabbaten som han besöker den här farisén. Och de tiger, och när de gör det så handlar Jesus på eget initiativ. Han rör vid mannen och han blir genast frisk. Och så säger han så här: om din son eller din oxe faller i en brunn, drar du då inte upp den oxen eller den sonen även om det är sabbat? Och det är så självklart så att det inte går att säga emot. De blir försvarslösa. Och man kan undra, varför behövde det här ens sägas? Att kärlek är viktigare än regler. Och här behöver vi lite bakgrundskunskap för att förstå detta. Vi pratar ju om det gamla och det nya förbundet. Det gamla och det nya testamentet, och ni känner ju till det. Det gamla förbundet var precis som det nya förbundet ett nådeförbund. Det var alltså inte så att Israels folk var utvalt för att de var det duktiga folket. Och att de därför då fick, på grund av sin felfrihet och duktighet, Guds utvaldhet över sig. Så var det ju inte. Däremot så hade de ingått ett förbund, en överenskommelse med Gud. Att Gud lovade att vara med dem. Han skulle göra dem till sitt egendomsfolk, hjälpa dem, ge dem allt. Om de också följde då villkoren som räddas upp i 10 Guds bud och som ges på Sinaiberg till Mose. Men de budorden är ju egentligen inte någon slags föreskrift som man måste följa till punkt och pricka, annars kommer Gud överge. De gavs egentligen därför att Gud ville tillbaka i gengäld ha folkets kärlek och lojalitet. I de här orden så finns det ju: du ska inte ha någon annan Gud vid sidan om mig. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Och många också bud som handlar om kärleken till din nästa. Kärleken är det som är centralt helt och hållet genom alla 10 Guds bud. Och de gavs judarna. Inte för att de annars, om de inte följde det, skulle förlora förlåtelsen. Men för att de skulle få hjälp och riktning att kunna vara ett gott exempel för andra folk. Men med tiden så kom detta att börja tolkas lite fel. Och det är det som har börjat hända här med fariseerna kring Jesu tid. Att man började tänka på de här budorden som ett sätt att vinna Guds vänskap. Nästan som en egen rättfärdighetslära. Att om jag, ju mer jag följer de här reglerna, ju längre jag drar det, desto närmare kommer jag Gud. Och det gjorde ju att det räckte till slut inte att bara följa sabbatslagen, att man ska vila på sabbaten, som är ju ett av 10 Guds bud. Utan man behövde helt enkelt dra det vidare. Så långt att man hittade på då ganska många olika sätt och regler som skulle skydda oss från att inte bryta den regeln. Och man radade upp allting som skulle kunna vara, leda till att man eventuellt bryter regeln att man måste vila på sabbaten. Till exempel att man inte då fick bota en sjuk. Eller lyfta en viss typ av tyngd och så vidare och så vidare. Och detta blev till slut ohållbart. Och det är därför Jesus säger vid ett annat tillfälle att det är som att ni knyter ihop tunga bördor och lägger på människors axlar. Alltså alla de här små reglerna man skapade för att undvika att man bröt den viktiga regeln. Och sen inte rör ett finger för att lätta den bördan. Det är vad som finns runt omkring i hela farisernas tänk här. Och därför säger Jesus här i Lukas 11:42. Ve er fariser som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker, men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle ju göra det ena utan att därför försumma det andra. Och nu plötsligt så står då lagen, som fariserna ser det, emot kärleken. Och för Jesus så är det självklart att kärleken måste alltid komma före lagen. Därför att lagen gavs för att kärleken skulle få första rummet. Det är det första som Jesus vill säga till fariseerna. Ni måste förstå att kärleken alltid kommer i första rummet. Det är självklart att man hjälper den som har fallit ner i en brunn, även om det är sabbat. Sen kommer han till del två här. Och då är det så att han märker i rummet att de här fariseerna, de börjar helt enkelt tävla om att få de bästa platserna vid bordet där Jesus skulle sitta. Och då lyfter han ytterligare något exempel och en liknelse där han menar att kärleken alltid behöver levereras utan baktanke. Att kärlek har med någonting annat än att få något själv tillbaka att göra. Det är den andra lärdomen som han vill ge fariserna. Och han målar upp en bild av att om det är fest, så bjud inte bara de som är rika, dina vänner och släktingar, de som kan ge någonting tillbaka till dig. Utan bjud också den som inte är rik och som inte har möjlighet att bjuda dig tillbaka. Och nu kommer vi in på hela Jesu essens, det han kom till jorden för att göra. Han säger vid ett tillfälle så här, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Alltså den som ger pengar till någon, den kan få pengar tillbaka. Och den som ger en tjänst till någon kan få en gentjänst tillbaka. Men den som ger sitt liv för någon kan inte få något tillbaka förrän i himlen, där han får sin lön av Gud. Och nu är inte vi kallade att liksom Jesus ge vårt liv på det sättet. Men själva principen är vi kallade till. Och den vill han slå in i fariseernas liv också. Alltså att vi är kallade att ge utan baktanke. Utan att försöka sträva efter att få någonting tillbaka. Han har haft två punkter nu om kärlek. Dels att den måste alltid komma i första rummet framför lagar och regler. Men också att vi behöver av kärlek göra någonting utan att räkna med att få något tillbaka. Nu kommer han till slut in i den liknelse som är dagens tema. Och inte heller den lyfter han upp på eget initiativ, utan den kommer utifrån en fråga som ställs i rummet. Det är lite som att fariserna som sitter där börjar förstå att det här som Jesus snackar om, det är ett annat slags rike. Utan lagiskhet, utan själviskhet. Det är någonting stort och viktigt. Och just den här farisén som ställer frågan längtar nog verkligen efter att få bli en del av det riket som Jesus talar om. Och han säger, salig den som får vara en del av detta himmelska rike. Och också på den då frågan så svarar Jesus med en liknelse. Och han målar upp den bilden då som Rune läste för er tidigare. En man bjuder till en fest. Och han bjuder många gäster. Men när det blir dags för festen så kommer den ena efter den andra med olika ursäkter och lämnar återbud. Och då blir den här personen som bjuder till festen känslomässigt engagerad. Och säger till sin tjänare, gå ut vitt och brett över gator och torg, i gränder och längs stränder. Och låt alla få veta att det är fest i mitt hus. Jag vill att mitt hus ska bli fyllt till bredden med folk som vill komma. För fariserna som satt vid bordet, så jag kan tänka mig att detta kändes ganska jobbigt. Därför att de visste ju att de tillhörde ett egendomsfolk. De såg sig själva som självskrivna till Guds fest. Och plötsligt förstår de genom det han säger att det som är avgörande om man får vara en del av den festen eller inte, det är inte vilken tillhörighet man har, eller vilka regler man följer, eller vilken kultur man kommer ifrån, eller någonting annat som har med det ytliga att göra, utan det har att göra med hjärtats egen vilja. Det är ett beslut som vi måste ta. Och det är också den tredje tematiken som Jesus kommer in här på. Att kärlek har med beslut att göra. I den här liknelsen så tydliggör Jesus att Gud har bjudit in oss till sin himmelska fest. ett tecken på kärlek, verkligen. Så är det ju när vi får en inbjudan. Då blir vi glada därför att någon har visat oss värdig att komma på en fest. Och då förväntar man sig också ett svar. Och ursäkterna som kommer här, de visar ju egentligen på en ovilja egentligen. Möjligtvis en felprioritering. Men var och en av ursäkterna håller egentligen inte. Därför den som har köpt en åker och en oxe på den här tiden gjorde aldrig det om man först inte hade testat den eller fått se den. Så var kulturen på den tiden. Därför så är det ganska osannolikt att det var något som viktigt egentligen som hindrar dem från att komma. Utan snarare handlar det om att man kommer undan flykter. Man ville egentligen inte komma på festen. Och här uppenbarar sig också en tredje fälla, förutom lagiskhet och själviskhet som vi varit inne på, som Jesus redan har bemött i det här kapitlet. Och det är materialism. Kanske var det så att lusten efter att ha köpt en ny åker eller skaffat sig en ny oxe helt enkelt tog överhanden. Det blev viktigare än att komma på den festen som de hade fått en inbjudan till. Trots att det kanske var en person de kände. Och så här är det såklart i våra liv också. Och det här kanske är en av de största sakerna som vi har att kämpa emot i vårt kristna liv. Att vi så ofta tenderar att bli ägda av det som vi vill äga. Att det som vi köper, det som vi längtar efter att köpa, det som vi går och drömmer om, det är inte att vara med på den festen som Gud har bjudit in oss till. Utan det är att köpa det som vi allra helst skulle vilja ha med våra jordiska pengar. Det här är en kamp som jag tror vi alla får kämpa emot. Och kommer få göra resten av våra liv. Men som tur är så kräver inte Gud perfektionism av oss för att vi ska få komma på den här festen. Utan det han kräver av oss, det är att vi av hjärtat ska vilja komma och tacka ja. Och här kan man då stå helt fullständigt lamslagen, tänker jag, och börja undra så här, men okej, älskar jag Jesus tillräckligt mycket? Har jag tackat ja till festen eller inte? Vill du komma på festen? I så fall är du redan på väg dit. Jag hörde en gång en predikant som berättade i en predikan om en av sina absolut största kval i sin kristna tro. Och det var att han började under en period i livet undra om han verkligen älskade Jesus. Och han gick och grunnade på det här så länge att det liksom skavde i honom. Han fick inget svar. Hur vet jag om jag älskar Jesus? Till slut så träffade han en äldre, mer erfaren person i sitt liv och berättade om detta. Och svaret han fick var, det vet du genom att du vill följa honom. Ett kristet liv och kärlek rent generellt handlar inte så mycket om känslor som vi i västerlandet verkar vilja tro och ha inbillat oss själva. Utan det handlar väldigt mycket om beslut. Att veta vad det är man vill och handla efter det. Så gjorde de andra som kom till festen. Det som var själva skillnaden mellan de som faktiskt kom och de som inte kom, det var att de som kom tog beslutet att komma. Så enkelt är det när det kommer till tro. Frågan är om du vill. Vill du tro på Jesus? Vill du vara med på hans fest? Vill du tacka ja till inbjudan? Vill du ställa en del saker åt sidan, din oxe, din åker, och komma till hans fest? Eller vill du inte det? Och till dig som känner så här, nej men jag passar inte in. Jag kan inte komma på den festen. Jag är inte från rätt kyrkliga sammanhang. Jag kan inte språket. Jag kan inte allt om Jesus som de här fariserna antagligen gjorde. Så märk väl här att det som spelar roll, det är ju inte tillhörigheten. Utan det är om du vill eller inte. Och vi ser det genom hela Bibeln. Vid ett tillfälle till exempel så ska Samuel, en profet i gamla testamentet, välja en ny kung åt Israels folk. Och han står inför massa ståtliga personer och Gud säger till honom, fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt när han ska välja en kung till Israels folk. Utan Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Om vi nu kommer till Guds perspektiv. Jag tror att Gud som har skickat ut alla dessa inbjudningskort till oss längtar efter ett gensvar. För det är ju inte så att man kan rycka på axlarna inför ett inbjudningskort. Jaha, vad kul att du ville bjuda mig på din fest. Och så lägger man den åt sidan. Utan man förväntar sig ett svar. Och jag tror att Gud också längtar och väntar på ditt svar. Att du skulle ge honom ett ja eller ett nej. Och när du ger honom ett ja så ska du veta att det är otroligt betydelsefullt för honom. För ett litet tag sedan så skolade jag in min dotter på förskolan. Och det var ganska jobbigt i början att lämna ifrån mig henne där. Och inte vara med henne på en hel dag. Jag var ovan vid det och det kändes märkligt. Vissa gånger när jag kom så ville hon inte ens liksom komma fram till mig. För hon hade så roligt på förskolan, det var inga problem alls. Men andra gången när jag kom så fick jag den där reaktionen som en förälder längtar efter. Ni vet när det bara lyser till i blicken. Och barnet börjar springa emot ens famn. Och när det kommer fram så bara hoppar in och borrar in sig i ens öppna armar. Och hur det känns i en pappa, det går ju inte att beskriva med ord. Det vet bara ni som själva är föräldrar. Men en sak har jag tänkt på när det gäller det där. Det är att om Gud är det minsta lik en vanlig jordisk pappa som jag, så tänker jag att han blir otroligt glad när hans barn tackar ja till hans fest och kommer till han och borrar in sig i hans famn och vill vara med honom och dela livet tillsammans med honom runt det där bordet som Jesus verkar vilja göra med så många människor. Och det är ju inte så att det måste vara på ett visst sätt med de som han delar bordets gemenskap med. Ofta är det de som är både ensamma, förtryckta eller marginaliserade som han först och främst vill umgås med. Och det är i mötet med honom som någonting börjar förändras. Och det växer en längtan efter den kärlek som han undervisar om i det här kapitlet. En kärlek som är bort. De lagar och regler som sätter med människan framför det. Och som har med någonting annat än egen vinning att göra. Utan en slags kärlek utan baktanke. Den gemenskapen vill han bjuda in dig till. Och i Uppenbarelsebokens 3:20 så står det ju så här, ni känner säkert igen det. Se, jag står vid dörren och bultar. Och om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. De här borden som vi sitter och äter tillsammans runt i våra hem och som vi längtar efter att få besöka också hos våra vänner och våra nära och kära. Ett sånt bord också, finns också i himlen och det bordet där skulle Jesus vilja sitta tillsammans med dig och samtala om livet. Och det kan du få göra redan här och nu genom bön. Genom att du öppnar ditt hjärta för honom och att han kan få komma in som det står här i den här texten. Du kan få öppna ditt hjärta på glänt och släppa in honom. Så att han får tillsammans med dig tala om livet och lära känna dig och vara en del av ditt liv. Tack Jesus Kristus för den här texten och den här inbjudan som du har gett oss. Tack att du vill äta tillsammans med oss och dela livet tillsammans med oss. Tack för att du vill sporra oss att älska på ett annat sätt. Bortom själviskhet och lagiskhet. Bortom materialism. Du vill möta oss Gud och du vill lära känna oss. Och vi ber Gud att vi skulle få öppna våra hjärtan för din kärlek. Att vi skulle se att vi är inbjudna till din himmelska fest. Och att vi är välkomna om vi vill det. Oavsett vad vi har för tillhörighet eller bakgrund. Eller social kännedom i den kyrkliga miljön. Du välkomnar oss Gud. Och allting handlar om vi vill vara en del av din gemenskap. Eller inte. Tack för att du är här Jesus. Kom och möt oss. I Jesu namn. Amen.